De flesta människor är döda, av Annika Klemming. Kapitel 1. Paula. Precis när jag tänker ta en klunk av rödvinet knackar någon i sitt glas för att hålla tal. Jag blir tvungen att ställa ner mitt eget glas för att lyssna. Talaren är en kompis till jubilaren som skryter om att de har känt varann sedan de gick läkarlinjen tillsammans i Uppsala. Han berättar att de har gjort en massa galna saker ihop som de inte någonsin hade tänkt avslöja för omvärlden. Men nu är det ändå läge att berätta om hur jubilaren kedjade fast talaren i en lyktstolpe efter en blöt kårfest för länge sedan. För nu är allt förlåtet. Gästerna vänder sig mot varandra och skrattar. Det är så härligt att en ung människa kan leva ut sin omognad, skapa galna, unika minnen och ändå bli en så sund och lyckad vuxen. Överläkare, med chefsansvar till och med. Vad var det du sa att du hette? Frågar min bordskavaljer, som under hela middagen har suttit vänd mot sina kompisar. Paula. Ibland när jag uttalar mitt namn får jag för mig att det låter som om jag ljuger. Men min bordskavaljer reagerar inte. Har du varit i Rio de Janeiro, Paula? Vi sticker i övermorgon, hela gänget. Det här är bara uppvärmning för den riktiga festen. Jag skakar på huvudet och kramar ihop servetten i knät till en hård boll. Nej, jag har inte varit i Rio. Jag har inte ens varit i Barcelona, men det säger jag inte. En faster är nästa person på talarlistan. Hon berättar att jubilaren var den sötaste ungen som fanns när han sprang omkring i sina vita lockar på klipporna vid släktens ärvda sommarvilla i Bohuslän. Sen får vi äntligen äta en stund. Men mitt vin har tagit slut och servitriserna nonchalerar mina viftningar. De andra äter oxfilé, men jag har fått gös eftersom jag har sagt till i förväg att jag inte äter rött kött. Vetenskapen säger att det påskyndar åldrandet och dessutom tycker jag man bör ta ansvar för miljön. Därför har jag ingen aning om hur oxfilén är, men gösen är torr. Jubilarens fru ställer sig upp och skryter om vilken fantastisk make och far han är. Hon har sluttande axlar och saknar kindben, men ser så överdrivet glad ut att jag får en känsla av att hon inte är helt ärlig. När hon talar drabbas jag av en stöt av illamående. Kan det ha varit något fel på gösen? Jag tittar mig omkring för att se om det är fler som verkar må dåligt, men de som har ätit oxfilé tycks må bra och ler med huvudena så mycket på sne att hattarna riskerar att trilla av. Alla gäster har svart hatt, vit skjorta och svart slips, för temat på festen är Blues Brothers. Vilket slags 50-årskalas ska jag själv ha? Gatsby-tema kanske? En sån där kort flapperklänning från 1920-talet skulle framhäva mina ben på ett snyggt sätt. Det är långt kvar. Jag behöver inte bestämma mig än. Ett helt år. Så det kommer att lösa sig med temat. Problemet är gästerna. Hur ska jag kunna samla ihop så många vänner att det blir en riktig fest? Av de som är här ikväll kan jag bjuda Lorraine och Silla. Det var Lorraine som tog med mig hit istället för sin man som fått förhinder. Silla har jag lärt känna via yogan. Hon är bjuden eftersom hon och frun med de misslyckade axlarna arbetar på samma advokatbyrå. Min bordskavaljer sitter med nacken mot mig och jag stör honom genom att prata högt in i hans öra. Ursäkta mig, jag ska gå och byta skor. Han vänder sig om. Vad sa du? Som kronprinsessan Victoria brukar säga. Jag vinglar till när jag reser mig upp. Servettbollen i mitt knä trillar ner på golvet och rullar in under bordet. Festen hålls i en stor och sliten gammal villa av tegel. Mitt i Göteborg visserligen, men förmodligen billig att hyra. Min egen fest tänker jag ha på ett ställe där det finns ett riktigt tillagningskök och erfaren serveringspersonal. Ett slott utanför stan kan vara ett alternativ. I trappan ner till toaletterna möter jag två män som säkert är jubilarens släktingar eftersom de är så gamla. Själv har jag inga släktingar att bjuda. Inte en enda. Men om jag hade haft det är det inte säkert att jag hade bjudit dem ändå. Utanför toaletten är det kö.